Kom nu här ska ni få höra. Gösta Bohman sitter på sitt berömda dass i Stockholms skärgård. Plötsligt dånar en helikopter ut efter taket. Bohman rusar ut, knyter handen mot skyn, springer in, tar telefonen, ringer försvarsstaben och sa: vem är ni? Ja, ni. Är det som flyger över min toalett? Då svarar jourhavande det: det är utrikesminister Andersson. Men den Andersson, han är inte bara nyfiken, han är en hjälte också. Följande är faktiskt sant. Sten Andersson har en konferens på Bommersvik med Gustav Olivecrona, ni vet den gentleman, distinguerade gentleman, angående någon valrörelse, vad som skulle vara med i tv, ni vet, och sånt där. Efter förhandlingarna så säger Sten Andersson: ska vi inte gå och bada bastu? Det finns en bastu här på Bommersvik. Jo då. Herrarna går ner, klär av sig, går in i bastun. Och det sitter en delar av en kvinnokonferens. Olivecrona, som är en destinerad herre och mycket blyg, dolde vad som var aktuellt för nuvarande så gott han kunde. En dam, och detta är riktigt, vid åsynen av Sten Andersson fick en sån fruktansvärd chock. Så hon kastade sig ut från bastun, springer ner mot sjön, kastar sig i sjön och sjunker. Ut från bastun rusar Sten Andersson ner i sjön, hämtar upp damen, bär in henne på Bommersvik, lägger henne på en soffa under ett porträtt av Per Albin. Ett år går. Sten Andersson är i Norrköping på något slags möte där. Då kommer en dam fram och presenterar sin man och säger: det här är min man. Och mig minns du väl? Ja, det tror jag inte, säger Sten Andersson. Det tror jag inte. När kan det ha varit? Det minns du väl? Bommersvik. Ja, men då hade du ju inga kläder på dig. Ja. Den mannen är nu utrikesminister och kommer här. Sten Andersson.
Den där historien kan man berätta på... Ja.
På olika sätt.
Om det var.
Jag hoppas nu att våra tittare i Norge och Danmark inte tycker att vi är vanvördiga mot landets utrikesminister. Men det här med Bohmans dass, det skriver väldigt mycket om det. Var det nödvändigt att flyga så tätt över hans...
Ja, annars hade jag inte sett det.
Det var ingen spionuppdrag då för partiet.
Det
behöver vi inte.
Borde det tal? Nej. Det var en av mina vanliga turer.
Om vi hade suttit här nu, eller det här varit en utrikesminister för länge sedan, så hade man sagt ers excellens. Mm. Kanske de som gör fortfarande.
Ja, i Sverige för att jäklas, men utomlands är det väldigt vanligt.
Det är det, ja.
Nej, jag tycker att det är väldigt bra att man har släppt den titeln.
Ja, excellens Andersson, det låter ju inte så...
Ja, det är som excellens Nilsson.
Ja, men tidigare hette de ju Palmstierna och Adelsköld.
Ja, det var ordning på torpet på den tiden. Det var inga Anderssöner inne i politiken. Nej. Får vilket fall.
Men utrikesminister, det är väl... Det finaste, näst finaste man nu, om ni säger att vi låter Ingvar Carlsson sitta kvar, så är väl det högst finaste man kan vara i regeringen.
Jag tror inte man
ska... Statusmässigt sett.
Nej, så räknar inte jag. Och det tror jag... Ja, det är möjligt att en del människor räknar på det sättet, men varje statsrådsjobb kräver sitt utav utövaren, och jag tror att...
Men du kan inte bli liksom finare nu i regeringen.
Kan jag väl?
Ja, du kan... Du kan bli utbildningsminister
förstås. Ja, nej, det tror jag har små förutsättningar för.
Sten kär i politiken, står det här i en klipp som jag har. Om det är Aftonbladet eller Arbetet eller någon sån där tidning som har skrivit. Är det, stämmer det?
Ja, kär i politiken på sätt och vis. Jag är intresserad av politik därför att jag... I alla år jag kan minnas har varit väldigt intresserad av människor och relationer mellan människor. Det har oftast med politik att göra.
Ja. Du är väldigt allmänt intresserad av politik. Vet du vad dina kollegor i regeringen i hemlighet kallar dig?
Nej, det vill jag inte veta. Förra året, förstår jag, vid den här tiden. Mm. då julkalendern kom ut, då kallade de mig för adventskalendern. Ja. Vilken lucka de än öppnar så tittar jag ut. Ja, det är den. Jag har så svårt att tänka i revir. Jag är allmänpolitiker och för länge sedan var jag partisekreterare. Ja.
Men jag kan då berätta för dig att det här namnet har du fortfarande.
Ja, det skulle jag tro.
Ja. Nu är det jul igen.
Ja. Och jag har några grejer på gång också. Mm. Så det, ja.
Vad är nu det här med svenska folket för dig?
Ja, svenska folket är för mig. Ja, det är väldigt mycket.
Träffar du någon vanlig människa som inte är partimedlem eller funktionär eller ämbetsman? Eller?
Ja, det törs jag påstå att jag gör. Jag säger att jag är intresserad av människor, alla människor. Tillmäter jag ett lika värde och är lika intressanta. Och det betyder att jag sätter mig och pratar med A-laget och jag fiskar och ute i skärgården och får höra ett och annat sanningens ord både om mig själv och om partiet. Mycket obehagligt, ja. Men... det är också väldigt lärorikt.
Jo, för vanliga människor då är ju rätt vulgära, tycker politiker, va?
Ja, fruktansvärt. Ja. Jag var här på västkusten och gjorde en sån där succéturné, var det meningen. Jag började, åkte med en sån där båt som Palme hade åkt med året eller valet före. De började lite tidigare för att succén skulle bli desto större. Vi började tidigt på sommaren, det var väl i augusti, mitten av augusti. Första mötesplatsen, det var mellan Kosteröarna, mitt på dagen, en varm sommardag. Det är första gången jag talat till en sopcontainer. Det var hela publiken. Och sen kom jag till Strömstad, dit kom vi tidigt med båten. Där satt A-laget. Mm. Och det innehåller oftast människor som har intressanta levnadsöden bakom. Så jag satt där och pratade med dem. Mm. En tittade på mig och sa, Östene, sa han. Skäller din fru på dig om du tar en sup, sa han. Nej, inte om jag tar en, sa jag. Då förstod jag. Sen då på kvällen så var ju hamnen fylld av folk. Det var ett bra möte. Och främst satt A-laget och med jämna mellanrum så skrek de, Stene, det är vår man, skrek. Jag uppskattar det,
men om jag skulle nu göra mig till uttryck då för, eller,
ska du vara med i programmet
för det här? Jag tänkte vara med. Ska jag vara med?
Du har frågat det här, behöver du hålla det? Det där behöver du inte bli
nej.
Vet du hur man steker fläskkotlett?
Jag har provat det några gånger.
Ja, berätta nu. Jag, om alla stockholmare som lyssnar och ser på det här håller för öronen, ska berätta att jag är lite förälskad i Göteborg. Så jag gick ut här och strövade på stan.
Idag?
Ja, nu. Ja. Kände på atmosfären. Ja. Då kom jag ner till saluhallen. Träffade en som hette KG som hade något café. Han hade lärt dig steka fläskkotlett. Minns du hur man gör? Så han kan inte svara på någonting. Frågan om vad Tärnaby ligger till.
Ja, det ligger i Lappland. Tärnaby ligger i Lappland.
Ja, det är ganska exakt.
Vet du var Olingdal ligger?
Oh, ja.
Var då?
Ja, det har ingen aning.
Olingdal ligger i Härjedalen. Och nu hör ni det.
Är det den Olingdalen?
Sluta och skriv brev till mig nu då. Om Olingdalen. Jo, nu ska jag...
Får
jag vara med nu igen? Jo, man säger så, varför ska vi ha utrikespolitik? Sverige är ju ett neutralt land. Sverige är inte med i några allianser. Precis som Österrike och Schweiz. Och inte far då Österrikes utrikesminister och pussar Castro.
Nej, det vet
jag. Men varför gör du det?
Uppriktigt sagt, pussar inte Castro. Men jag pussar Cornelius Vreeswijk och jag pussar alla möjliga. Vet du, du började det där pussandet? Jag ska inte smita från frågan. Paniken lyser i ögonen. Ja. Det var på Arbetarkommunens möte i Stockholm. Jag skulle efterträda Torsten Nilsson. Och samtidigt avtackades tre stycken revisorer, alla i 70-årsåldern. En var kvinna, henne tyckte jag väldigt mycket om, Elin Mossberg heter hon. Så jag skulle avtacka dem och då kysste jag henne. Då satt Hjalmar Mer på första bänk, borgarrådet, och teaterviska. Kyss de andra också! Den ena, han var van från internationella sammanhang. Han var med i Vietnamkommittén bland annat.
Så han gjorde ingen motstånd.
Den tredje gången. Han såg det som ett otillbörligt ja. Närmande. Men jag hade bestämt mig, så jag grabbade tag i honom.
Han gick hela dagen med smak av akvavera i munnen.
Och sen har jag inte kunnat sluta. Så se upp du. Ja, ja. Nej, men för att återvända till ditt papper, så inte tappa tråd.
Går det att få ett vettigt ord ur dig?
Nej, det är inte helt i. Nej, men det här blir utrikespolitik.
Hur har han blivit utrikesminister?
Jag gjorde vad jag kunde, för det inte bli det.
Ja, men det här är ju inte bara en vulgär uppfattning, utan man många som tycker det att Sverige kan väl hålla käften då istället för att föra omkring.
Ja,
och
nej, redan och detta att vi är alliansfria är ju naturligtvis utrikespolitik. Det är ett utrikespolitiskt ställningstagande. Sen försökte jag mynta några ledord för hur jag tyckte att utrikespolitiken skulle föras. Så det var säkerhet, solidaritet och samförstånd. Det senare därför att jag betraktade det som en förpliktelse för en svensk utrikesminister att söka ena nationen kring utrikespolitik. Helt enkelt därför att Sverige står starkare då vi förhandlar med Sovjet, som gör då gäller Östersjögränsdragningen, eller då vi uppträder i FN eller Genève. Och det där med säkerhet och solidaritet. Säkerhet har alltså med inte bara vårt närområde, att vi kämpar för kärnvapenavrustning, för folkförsoning, utan solidariteten hör också dit. Och vi verkar i Uruguay eller Centralamerika eller i Afrika eller Asien, så är det inte bara utav medmänsklighet, solidaritet, därför att vi har särskilda förpliktelser eftersom vi är ett lyckligt lottat folk mot de som är fattiga och de som lider under förtryck, utan det är också vårt eget säkerhetsintresse. Om nämligen klyftorna mellan världens fattiga och rika folk vidgas ytterligare, så leder det till oroligheter som till slut också riktas mot vår egen säkerhet. Så solidaritet och säkerhet förutsätter bara...
Det här är ju väldigt mycket då humanitära frågor, men jag tänker, skulle man inte hellre ha en utrikesminister i form av en grånad ambassadör som åker omkring och inte säger så mycket, istället för en politiker som då ändå är socialist och kanske säger saker som skadar Volvo och Saab och annat?
Ja, ännu har jag lyckats undvika. Ja, du kommer in på en väldigt viktig fråga. Man kan ju sätta en general som försvarsminister. Man kan sätta en universitetsrektor som utbildar. Allt det där. Men det är inte så. De kan också bli det. Men det är ingen självklarhet att man ska sätta dem som experter i ledningen. Utan i varje departement, och det gäller inte minst utrikesdepartementet, så är det alltså i bästa fall en växelverkan mellan väldigt kompetenta människor, kunniga och erfarna utrikespolitiskt. Och ett samspel mellan dem och en erfaren politiker, det kan i bästa fall bli väldigt lyckosamt för Sverige. Jag tror att det skulle vara väldigt illa om den som sitter i spetsen skulle betrakta sig som i alla stycken bättre än de som hela sitt liv. De är särskilt utvalda och de är särskilt utbildade, och de har dessutom erfarenheter från fältet som en politiker inte har. Men utan den erfarna politiken så tror jag departementet skulle klara sig mycket sämre.
Är det sant det att du har börjat informera de andra partiledarna om...
Ja, de kan redan mycket förut. Nej, men det, jag menar allvar. Jag var ju känd som en aggressiv och arrogant politiker. Partisekreterare får ofta det ryktet. Man får gå in och röja ibland i känsliga lägen då ingen annan.
Det var innan du fick vara med i såna här program.
Ja, nu ska du inte hetsa mig så jag återfaller här i gammalt manér. Nej, men jag menar allvar att utrikesministerposten skiljer sig från de andra ministerposterna på det sättet. Och för att nå enighet så krävs det debatt och samtal. Och därför så har vi då resonemang med varandra, ger och tar. Och att det har gått så pass hyggligt hittills beror att jag fått ett gensvar. Det är på sista tiden som det har gnisslat lite grann på ett håll. Jag ska inte ange något, för det är väl inget politiskt program. Nej, nej. Det här var synd.
Hur blir man ambassadör?
Ja, alltså du funderar på det.
Ja, mycket intressant.
Vilket land är du?
Ja, Norge tycker
Norge.
Jag.
Jaha, varför Norge?
Ja, det är så nära Göteborg.
Det var den värsta Norge-stora jag har hört. Men ja, det går väl inte i Norge det här programmet?
Jo då,
det gör det. Ja. Får vi försöka reda upp på något sätt? Jo, det är det. Det är väldigt hårda antagningsregler. Det är många människor, välutbildade människor, som söker jobbet som att bli anställda i UD. Och det är en särskild process man får lov att gå igenom för att bli antagen. Och sen får man en väldigt gedigen utbildning och så är man många år ute på fältet och så kan man bli ambassadör.
Har Kalle Lidbom till exempel gått igenom den här hårda utbildningen?
Ja, fast på annat område. Ja. Hårdare än på många andra. Jo, du kommer in på något annat. Det är viktigt, tror jag, och det har man börjat med sedan några år, att man får in andra erfarenheter också. Jag tänker en sån som vi har talat om, det Gunnar Sträng skulle inte ha platsat. Men det är klart att Gunnar Strängs erfarenheter och kunnande skulle ha kunnat komma väldigt väl till pass också på det internationella området, det tror jag.
Hur är det, de här ambassadörerna då, som finns ute i världen, har de extra betalt när de sitter på farliga, utsatta?
Ja, det finns på en del håll i världen så finns det ett särskilt tillägg för farligheten.
Jag har en kamrat som heter Arne Thorén som sitter i Bagdad. Jag tycker rätt synd om honom. Han har berättat hur missilerna ramlar ner i trädgårdarna omkring. Det kan inte vara vidare.
Alltså, hur länge de ramlar ner omkring är det inte så farligt.
Men det är faktiskt...
Jo, det är det. Jag har just träffat Arne idag. Ja. Där vi har diskuterat en del.
Hur länge problem. Måste han sitta där?
Jaha, du. Vad har du betalt för det här?
Nej.
Du vill byta med honom?
Nej.
Ja, han, jag vet inte när han kom dit, men han har varit där några år och gör ett utomordentligt fint jobb. Men det är klart, det är en utsatt post.
Får man extra fina jobb då när man har utsatt sig för såna hemska prövningar?
Om man överlever, ja. Nej, det är många av de här posterna. Vi ska veta det att Sverige är verkligen ett lyckligt lottat land. Man reser runt om i världen och i många länder. Så är det ju förhållanden som vi inte kan fatta att de kan existera en gång. Och i många av de länderna har vi en diplomatisk representation. Det är klart att de lever under alldeles speciella förhållanden. Jag var i Guatemala. Där hade vi en gång en ambassadör som heter Harald Edelstam som sedan gjorde utomordentliga insatser i Chile. Och alla andra skyddas med dubbla vakter. Han visade sitt förakt för dem som hotade dem. Han hade en gris i trädgården som vakthund, sa. Men han blev aldrig anfallen. Mm. En gris kan... En mus, han funderar på skatten.
Det är farliga saker.
Ja, det är...
Jag ska visa vad du vet, men som kanske inte tittarna vet. Jag tycker det är vår plikt att ge lite konsumentupplysningar om Sten Andersson. Född den 20 april 1923. Det stämmer, hoppas jag.
Stort.
Studentexamen vid Statens aftonskola. Brevbärare.
Mm. Ja, just det. Vi är gamla kollegor.
Ja, jag har inte varit...
Du avancerar.
Nej, jag har inte varit brevbärare. Men Bo Zetterlin har varit, som var med förra veckan. Han var brevbärare.
Ja, där ser man ryktena går.
Ja. Dikt som dikt.
Ja, just det.
Mm. Ja. Var var du brevbärare?
Enskede.
Studie vid Stockholms universitet, vad läste du då?
Jag blir snart klar. Jag har flera betyg jag behöver, men i fel ämnen. Eller på sätt, det är mer för koncentrerad. Juridik och statskunskap och ekonomi. Ja.
Och sen kom då hela raka spåret här med arbetarkommunen i Stockholm och sekreterare och partisekreterare i 20 år. Det är en ganska lång tid i ett sånt hårt jobb.
Ja, just det.
Ja. Och så ordförande i arbetarkommunen i Stockholm, statsråd 1982-85, socialdepartementet, och så då chef för UD från 1985, och Stockholms stadsfullmäktige och riksdagsledamot. Vad är den svåraste situation du har ställts inför i din politiska liv? Kan man
gradera? Ja, det är klart att det är mycket upplevt, men det är klart att den händelse som jag upplevde värre än alla andra, det var naturligtvis mordet på Olof Palme. Jag mottog budet uppe i Idre sent på natten vid halv ett-tiden och jag kanske något tidigare. Och jag hade infört en regel, ja, en sedvanlig regel då, att den till tjänståren äldste skulle rycka in vid förfall av partiordföranden. Och jag var alltså den till tjänståren äldste och visste då att jag skulle få lov att hålla i det hela. Och var ju på långt håll men kom hem med helikopter. Och jag tycker att partiet visade sin styrka i den stunden. Därför att det var en väldig oro bland folket. Hela folket, inte bara bland partifolket. Och vi handlade så att 14 timmar efter mordet så satt Ingvar Carlsson där som den nya partiordförande. Och det är klart att en mera dramatisk händelse än den, den kan man inte tänka sig. Och de liknande har jag naturligtvis inte upplevt. Men sen är det sån där situationsdramatik eller ögonblicksdramatik jag har upplevt så väldigt mycket. Vi hade en partikongress en gång. Och ja, det har varit många gånger, men den här gången så jag satt på podiet, Gunnar Sträng stod i talarstolen med hängslen och Bente och säkerhetsnål för plånmötet. Man misstänkte i presidiet, men där stod han. Och så bröt sin man igenom spärren, rusade fram och rusade upp mot Gunnar Sträng. Jag tänkte, nu är det fara. Och så skrek han, det är gerillan. Då vände sig Sträng långt. Vad säger du, är du en gorilla? Ja, det är ganska hopplöst att vara gerillaman i sådana lägen. Han kom av sig. Och jag behövde aldrig ta det där dödsföraktande
språnget. Därmed är du inne på Gunnar Sträng, som jag vet är en av dina, ja, inte idoler kanske, men favoriter.
Ja, oh, det är fan något idol. Ja, det där med idoler, ja.
Ni har jobbat mycket ihop.
Ja, det har vi gjort. Jag har ju kubbats med Gunnar Sträng som partisekreterare, fått stryk för det mesta, men vunnit en och annan gång. Och blivit väldigt god vän. Jag är en stor beundrare av Gunnar Sträng.
Har du imiterat honom så han hör det någon gång?
Ja, han har klagat flera gånger. Jo, det jag tycker är underbart med Gunnar Sträng. Han,
har du någon historia om Sträng så där som vi kan...
Som är
rumseren?
Ja, det blir värre det. Det blir värre det. Den senaste kan jag alltså inte berätta. Jo, det finns väldigt många. Jag sa det att... för att ta någon i högen då. Jag har haft många matcher med honom. Jag minns en... Vi hade haft ett VU-sammanträde. Han var inte med, men jag hade drivit igenom något beslut. Jag kommer inte ihåg vilken fråga. Så ringde Olof Palme och sa att du får lov att komma ner till statsrådslunchen. Därför att Gunnar går inte med på det här. Jag kom ner, var på väldigt gott humör. Drog igenom det hela. Jag såg på Gunnar Sträng att det här klarar jag inte. Så han sa ingenting. Och så gick jag därifrån med ett sista triumferande leende och sa det, då är vi överens då. Men det såg jag att det inte var. Och så visste jag att det skulle gå ett par, tre dagar och så skulle han ringa och ge mig på möten. Och då hade vi låtit skriva direktiv till en utredning om näringslivsutredning. Och författaren satt mitt emot, det visste inte Gunnar Sträng. Det var synd, han släppte sett honom. Ömsom röd och ömsom bit, ibland på golvet och ibland på stol. Jo, han drog igenom det ord för ord. Och jag skrattade så här grät, va, därför att han är kolossalt rolig. Men han hade mig på spettet. Så sa, har du de här jävla pupillerna? Så, pupillerna, vad är det? Det var pupils. Gunnar Sträng är ju... världsmästare på utländska ord. Ja.
Svinös,
det betyder svinaktigt. Det är latinsk form av svinaktigt. Jo, han gick igenom det hela. Och han var mycket nöjd på slutet. Och jag var döende. Sen visste jag att det skulle gå 2-3 dagar. Och skulle han göra det bra igen. Så han ringde på fredag.
Jag ska ha Tage och Aine. Och Olof och Lisbeth på kräftskiva här imorgon.
Och han hade köpt mycket kräfter och där man dricker till kräfter vad det nu är. Och så sa han,
hörru du, jag stod och tittade på bordet i morse. Vi får rum en smal jäkel till, kan du komma sen?
Det är typiskt Gunnar Sträng. Och han är den som...
Det här med främmande ord och Gunnar Sträng, är det en...
myt han odlar. Ja,
vill du ringa och höra om han lyssnar? Doktor, åh hjälp.
Ja.
Ja, jag menar, du känner honom.
Nej, Gunnar Sträng är någonting som vi aldrig mer kommer att få uppleva i det här landet. Han hade Lövsta soptipp som sitt universitet. Han jobbat alla skolor, började som 7-åring och sortera spik som de hittade. Han är mycket sträng far. Och sen läste han så småningom makulatur som de skickade ut, Dostojevski och Jack London och så vidare. Soptippen blev hans universitet. Så han är självlärd. Jag tror att det är ju detta som den här bravuren för främmande ord kommer. Och den kan ta sig många...
Vad var det för en historia du sa? Den här sista kan jag inte berätta. Vad var det?
Åh, hjälp. Jo, tål ni det? Ja, det...
Vi kan klippa i det.
Ja, jo, jag kan berätta den. Både för sig väldigt mycket om Gunnar Sträng och väldigt mycket om besvär som män i min ålder förr eller senare får. Jo, jag träffade honom i somras och då hade han blivit opererad. Aha. Och det finns ingenting som gör Gunnar Sträng så förtjust som att få berätta hur operationer går till. Han hade alltså genomgått en prostataoperation. Och i vanliga fall så går man in den naturliga vägen med en lång ståltråd som man glödgar. Och det där, och då är det inget farligt, sa han. Och sen visade det sig då att han hade genomgått lite större operation. Och sen skulle han beskriva effekten utav det. Och nu sa han, nu pinkar jag en formidabel parabel. Ja. Och så rekommenderar han mig att genomgå något liknande. Ja. Men det tar de nog den naturliga vägen. Ja, det är förfärligt.
Du måste hjälpa mig att övertala honom att komma hit. Jag har försökt.
Ja, det gör jag gärna.
Ja.
Men jag vet inte efter de här historierna.
Nej, det
är får du inte syn.
Det är inte jag som
har... Ja, men han har en förpliktelse att göra det.
Jag tycker det, va? Kan vi göra 2 timmar?
Ja, det räcker inte. Du vet, han var uppe på Dalarnas distriktskongress. Och då var han hes som du och jag är nu. Och så kom han upp i talarstolen och sa, jag är så hes så att jag nöjer mig med 50 minuter. Så. Det är som en inandning för Gunnar Sträng. Då han har talat i 50 minuter, nu börjar jag banne mig bli bra i halsen. Jag tar 50 minuter till. Så.
Jag får väl nästan gå till Erlander för att hitta motsvarighet när det är humor och annat.
Ja, Tage Erlander hade en fantastisk humor. Han använde humorn också som ett politiskt redskap. Det var många gånger som mänskligheten trodde att vi i verkställande utskottet satt i djupa depressioner, där det hänt någonting. Och då vi själva verket låg raklånga över bordet och vrålade utav skratt. Oftast berodde det på att Tage Erlander hade hittat en humoristisk infallsvinkel. Och sen man hade vrålat färdigt så var problemet på lite längre avstånd. Det var mycket lättare att lösa. Så det är inget om...
Vad roligare för kanske?
Ja, politik är alltid roligt så länge man är intresserad av människor och mänskliga relationer. Men det är klart, det var en uppsättning med Gunnar Sträng, Tage Erlander, Torsten Nilsson, Kinna, Eriksson var med, Hjalmar Mehr som var väldigt kvick. Jo,
Torsten
det var roligt.
Nilsson, ja, han är ju en legend.
Ja.
Har du något roligt om honom också?
Ja, nu får jag tänka på censur. Jo, Torsten och jag har ju kamperat ihop så har jag lärt. Det är min politiska lärofader, han och Hjalmar Mehr. Jag skyller på dem, jag vet inte vad de tycker om det. Att den ena är död. Men jag kan ta en... Vet, han är ju skåning, Torsten. Och skåningar är kända för att bravera. Men jag ska ta en... klassisk Torsten Nilsson-historia. Det är Torsten Nilsson åkte tunnelbana i Stockholm. Mitt emot satt 2 byggnadsarbetare som inte var absolutister. De hade nog tagit sig en och annan. Och de satt och tittade på Torsten och så sa de, var du lik Torsten Nilsson? Ja, sa Torsten, det är min bror. Ja, du skryter i jäkla sak. Den berättar Torsten med stor förtjust.
Då.
Annars, Torsten, han höll på... Det är den enda som har hotat mig offentligt under mötet med Aga.
Yes.
Ja, det var länge sedan. Ja. Jo, men jag var ombudsman i arbetarkommunen i Stockholm. Och så hade vi ett möte efter ett val, jag tror det var 54 eller 56 möjligtvis. Och det hade gått ganska dåligt. Och då skulle vi ha ett möte och så skulle arbetarkommunens alla medlemmar tala om för Tage Erlander vad han hade gjort för fel.
Ja.
Och det tog ju, vi tog mer än en kväll, va. Så att mötet blev ajournerat och på nästa möte då så kom inte den ordinarie kommunsekreteraren, den högsta chefen. Utan jag upphöjdes till sekreterare och Torsten och jag kände inte varandra så väl trots att jag hade jobbat där länge. Jag tyckte han verkade lite stöd. Det blev en underbart fin människa. Verkligen. Och då vi satt där framme så började han begära ordet. Och så pekade han då på, vad heter han? Jag tyckte han pekade på Tage Erlander och skojade. Så jag sa, det är den där jäkla Erlandsson, säger han. Och han skrev Erlandsson. Och då förstod han att han hade pekat på en som hette Hansson. Men jag tänkte, det får stå, får vi se vad som händer. Och så kom han då till Erlandsson och sa, Erlandsson har ordet. Det var ingen som hette Erlandsson. Först...